Hej, jag heter Ulf Kristersson och det här är Medborgaren, Moderaternas medlemstidning. Nu även som podd. Välkomna att lyssna.
Johan Forssell föddes i december 1979 och växte upp i både Stockholm och Örebro. Forssell gjorde lumpen som Norrlandsjägare i Arvidsjaur. Han är civilekonom i grunden och studerade vid Handelshögskolan i Stockholm. Johan Forssells politiska karriär inleddes i Moderata ungdomsförbundet där han i början på 2000-talet var förbundsordförande. Han har haft flera politiska uppdrag sedan dess, bland annat som stabschef åt Fredrik Reinfeldt i alliansregeringen. Idag är han riksdagsledamot för Moderaterna och migrationspolitisk talesperson. Välkommen till Medborgaren, Johan Forssell.
Ja, men tack så mycket.
Innan vi börjar prata om det som ska vara ämnet för dagens podcast, Skuggsamhället, så skulle jag vilja ställa en fråga till dig så att lyssnarna lär känna dig lite mer.
Okej.
Okay. Vem är din politiska förebild?
Min politiska förebild, ja, alltså det är ju inget svår fråga för mig, utan det är ju Ronald Reagan. Och har ju varit det jättelänge faktiskt, ända som han var liten muffknodd då. Och det där, men det har hängt i sig. Jag har fortfarande en tala på Ronald Reagan i mitt arbetsrum faktiskt. Och det är ju för att dels tyckte han var en fantastisk kommunikatör, men framförallt så rent politiskt. Han var ju, hur man än vrider och vänder på det, ett väldigt viktigt skäl till att Europa idag är en fri kontinent.
Jag har hört att du också tittar på ett klipp med Reagan nästan varje dag. Vad är det för klipp?
Ja, är riktigt så. Jag är kanske inte riktigt så nördig. Men jag tycker att han... alltså, jag tycker det är svårt att överdriva hans betydelse faktiskt. Han tog ju över ett USA som ju var väldigt mycket på dekis. Saknade framtidstro. Det här var ju efter oljekrisen några år innan. Eller rätt många år i och för sig innan jag blev politiskt aktiv. Men lyckades ju... Genom att sätta hårt mot Sovjetunionen. Det var ju många då som inte ville göra det. Både i Europa och i USA. Och sen också ha en del tur. Lyckades ju vända utvecklingen. Och lägga grunden för det fredliga utveckling som vi har sett i Europa. Och det är ju långt ifrån självklart. Om man går tillbaka några år. Alltså idag finns ju ingen Berlinmur kvar. Och vi tar kanske det där för givet. Men det är ju långt ifrån självklart att det skulle bli så. Och där tror jag att Ronald Reagan spelade en väldigt, väldigt viktig roll.
Idag ska vi prata om skuggsamhället. Jag skulle vilja inleda och säga någonting kort om migrationspolitiken generellt. Och vi lever ju i en på många sätt trasig värld. Vi har ju stora krig och konflikter i många länder. Och förra året så var det 70 miljoner människor som var på flykt. Och om du skulle säga någonting om inriktningen på den svenska migrationspolitiken de kommande åren. Hur tycker du då att den ska se ut?
Hur mycket tid har vi?
Kör på.
Man kan säga hur mycket som det här, som helst om det här. Och migrationspolitiken är, alltså det är verkligen ett eget kapitel, vad som har hänt de senaste 4 åren. Det finns väl inget annat område som har utsatts för så stora svängningar och så många förändringar i olika riktningar som just migrationspolitiken. Jag menar, backar man bandet så hade vi ju valet 2014. Vi hade ju öppna hjärtan i valrörelsen. Sen hade vi ju Mitt Europa bygger inga murar, och sen så efter bara några veckor senare så blev det ju då en asyllagstiftning på det som ju sades var EUs lägsta nivå, som egentligen inte är det, men en stram inriktning helt enkelt. Och vad som hände sen var ju att många partier blev överens om att den inriktningen ska behållas, och sen så kom då den här famösa gymnasielagen som ju ett svep liksom utmanade det och sa att helt plötsligt så var ett nej inte ett nej längre. Så att när jag summerar de senaste 4 åren, då tycker jag att den enskilt viktigaste lärdomen är att vi måste komma bort ifrån den här oerhörda ryckigheten som har präglat migrationspolitiken. Ett steg fram, sen ett halvt tillbaka och sen 2 åt sidan. Det där är inget bra. Det är inte bra för ett land, det är inte bra för myndigheter, för kommuner som inte vet vad man ska planera efter. Men det är inte heller bra för enskilda asylsökande. Jag har ju suttit ner väldigt många gånger med människor från andra länder som har berättat ungefär samma historia för mig. Alltså en historia jag har väldigt stor respekt för, nämligen att jag sålde det jag hade, jag tog mig till Europa, till Sverige. Här hade jag hört att man skulle få uppehållstillstånd, och det har ju funnits rätt mycket skrönor i för sig också om vad som har väntat i Sverige. Men ändå, jag trodde på en när ni sa att Europa inte skulle bygga några murar. Nu sitter jag här på ett asylboende och har väntat 18 månader och livet har inte alls blivit som jag hade tänkt mig. Så att jag tycker lärdomen av det är att ord spelar ju roll och det måste vara genomtänkt. Och när man har bildat sig en uppfattning, då måste man driva den linjen. Man kan inte ändra den som man byter strumpor. Så att när jag nu blickar framåt, då tycker jag att vi ska ta lärdom av det som har varit genom att utforma ett långsiktigt regelverk som håller över tid. Och därför har ju vi sagt att vi vill se en parlamentarisk utredning, alltså där alla partier ingår, precis som man gör till exempel i försvarsfrågor. Då har vi försvarsberedningen och vi har haft motsvarande även i energifrågorna, så att alla partier känner att de är med på båten, och sen utforma ett regelverk då som håller under flera års tid. Och jag tycker också, ska jag säga, man undrar då, hur ska det regelverket vara? När jag lägger ihop det faktum att Sverige jag har tagit emot väldigt många människor på väldigt kort tid. Vi ser att vi har mycket stora integrationsproblem kopplat till bostadsmarknad, arbetsmarknad etc. Då tycker jag att egentligen allting talar för att innehållet i den här långsiktiga migrationspolitiken, det måste vara stramt. Alltså den här tiden då Sverige hade på egentligen alla områden regler som avvek från våra grannländer, den tiden menar jag måste vara över, utan Sverige behöver en långsiktig skärpt migrationspolitik.
Du pratar ju då om att man ska ha en parlamentarisk utredning för att på något sätt få stopp på den här ryckigheten i migrationspolitiken vi haft. Och det har ju varit väldigt många turer i det här, och vi har ju en regeringsbildning nu som det är svårt att förutse var den kommer landa, och det är svårt att veta i var i den processen vi ligger när den här podden sänds. Men vad tror du att förutsättningarna är att kunna komma överens om en sån här politiskt laddad fråga i en sån utredning? Finns viljan hos partierna?
Ja, men det återstår ju att se. Alltså, vi har ju från Moderaterna här sträckt ut en hand då, framförallt till Socialdemokraterna, och sagt att ska det bli den här långsiktigheten, då krävs det att vi båda är med om detta. Inte bara vi, alla andra ska också få en inbjudan, men det är svårt om man inte är överens över blockgränsen att få den här långsiktigheten. Jag trodde faktiskt att Socialdemokraterna och Stefan Löfven skulle nappa på det när de fick den frågan tidigare här innan valrörelsen. De valde dock att inte göra det och sa att vi kan prata migrationspolitik med egentligen alla partier, men inte med Moderaterna och inte med Sverigedemokraterna. Och det förvånade mig. Jag tyckte det var ett väldigt, väldigt märkligt beslut. Dels strategiskt för dem, men framförallt för Sverige. Jag tror att vi alla skulle tjäna på att faktiskt kunna lite lägga den här frågan åt handlingarna så att säga, och kunna gå vidare och prata. Det finns så mycket annat som behöver göras också, till exempel kopplat till integrationen inte minst, och arbetskraftsinvandring etc. Men vår inbjudan står ju fortsatt kvar. Jag tror att ska vi få en politik som håller över tid, då kräver det att man gör någon form av handslag över blockgränsen. Det vore bra för Sverige.
Spännande. Vi kan prata mycket om migrationspolitiken, men jag tänker att vi ska gå in och prata om just den specifika frågan kring skuggsamhället som den här podden ska handla om. Många av de som kom till Sverige under det stora flyktingmottagandet 2015 har ju fått stanna i Sverige och integrerats i samhället. Men det finns också en grupp som fått avslag. Och en del av den gruppen som fick avslag på sin asylansökan har ju valt att stanna kvar i Sverige illegalt. Gränspolisen har ju bland annat sagt att det kan vara upp till 50 000 personer som befinner sig illegalt. Och vad säger det här om hur det är ställt med den reglerade invandringen i Sverige?
Ja, det säger ju att den inte är så reglerad. Därför att det bygger ju på just att får man ett ja så ska man snabbt in i integrationsinsatser, bostad, arbete, allt detta. Får man ett nej så ska man återvända hem. Nu har vi då en situation där det för många människor i praktiken verkar vara frivilligt att återvända hem. Och det är väldigt dåligt. Det är dåligt för tilltron till migrationspolitiken. Det är dåligt därför att vi riskerar att få en social utsatthet, menar jag, som vi inte har sett i Sverige på väldigt lång tid. Och det här problemet det är akut och det är växande. När jag talade med gränspolisen här för ett tag sedan, då sa de att de hade en bedömning då, som du sa, att ungefär 50 000 människor lever i skuggsamhället redan idag. Pratar man sen med Migrationsverket så säger de att den där siffran kan man nog plussa på kanske 40 000 kommande år. Och när jag började driva de här frågorna då, jag blev ju talesperson efter valet 2014, då sa jag att om vi inte gör någonting nu, då har vi snart en mindre svensk stad motsvarande av människor som lever utan laglig rätt i Sverige. Sen något år senare, då fick jag uppdatera det, då var siffran 70 000. Jag säger, ja, men nu är det nog en medelstor svensk stad. Och nu när jag tittar på det här så kan jag inte se något annat än att jag måste säga att det är en ganska stor svensk stad motsvarande. Som om vi inte bryter den här utvecklingen snart kommer att befinna sig i det här skuggsamhället. Och det finns bara förlorare på det där. För att man får faktiskt inte uppehållstillstånd ändå. Även om man har dröjt sig kvar några år utan tillstånd. Utan det mest effektiva, det mest ekonomiska och det mest humana, det är just att det finns en snabbhet här. Får du ja snabbt in integrationsinsatser, får du nej på din asylansökan, återvänd hem. Kom gärna som arbetskraftsinvandrare. Det är ju någonting som vi behöver fler av i Sverige.
Mm. Många av de personer som lever då illegalt i Sverige, precis som du påpekar, lever ju en väldigt stor social utsatthet. Mm. Och många utnyttjas ju till exempel för svartarbete för att kunna få mat och någonstans att bo. Vad vet vi om det? Är det många som utnyttjas av kriminella krafter för att arbeta svart och liknande?
Ja, det är det ju. Och det räcker ju att tala med gränspolisen eller vanliga polisen just om detta, så märker man ju att det här är ju människor som befinner sig i en väldigt, väldigt svår miljö. Jag menar, ta bara bostadsfrågan. Om det är svårt för vanliga svensson att ordna bostad idag, hur lätt är det då om du är ett land du inte har så laglig rätt att vara i? Du har inga pengar. Hur ska du då ordna bostad? Ja, svaret blir ju att man bor i en källare någonstans. Du jobbar någonstans, du diskar hos någon mindre noggrann arbetsgivare för 25 spänn i timmen. Om du klagar, då ringer efter polisen. Alltså det är den typ av verklighet som vi ser. Och för mig är inte det Sverige. Jag menar, det för liksom ingenting gott med sig. Jag talade med polisen om det här för ett tag sedan. Jag bad dem beskriva just vad de hittar. Och det är ju, alltså man bor i tältläger, vid rastplatser. De hade gjort ett beslag i en lägenhet, hittat fullt med madrasser. I en lägenhet 10-15 personer, jag tror det var en 2- eller 3-rummare. Man arbetar svart, barn i lägenheten, prostitution, alltså den typen av saker. Alltså det är en miljö där framförallt inte barn, men det är inga människor ska behöva befinna sig i. Och ibland har vi haft lite sådär, tycker jag, ska säga lite rosa skimrande beskrivning av det här, att ja, men kan inte människor bara få stanna kvar ändå och liksom så blir det nog bra ändå. Men alltså det här är ju den verklighet vi möter, och den är inte vacker, menar jag.
Ja, du nämnde det också, att bortsett från svartarbete så har ju gränspolisen också påpekat att det finns stora problem med att människor också utnyttjas, de som är illegalt utnyttjas för kriminalitet. Mm. I Stockholm så har ju då gränspolisens sektion för ensamkommande sagt att många ensamkommande unga säljer narkotika men också prostituerar sig. Mm. Är det här ett växande problem?
Ja, det är tyvärr. Och det är ju inte jag som säger det, utan det är ju polisen och sociala myndigheter som beskriver det här för oss. Och jag har sagt att all internationell erfarenhet visar ju att när de här skuggsamhällena har vuxit fram, då biter de sig fast. Det är väldigt svårt då att, så att säga, hantera dem, eller lösa problemet. Utan det handlar ju om att liksom bryta den här utvecklingen redan innan problemen har vuxit sig allt för stora. Alltså, och med det vill jag säga att jag tycker det brådskar väldigt mycket att ta fram åtgärder. Det brådskade redan för 2 år sedan. Verkligen, men nu är problemet så att säga ännu mer akut. Och det är en lång rad saker som vi menar behöver göras här.
Ja, vi ska komma in lite på de åtgärderna som ni har. Och en av de förslagen som ni har, det rör ju det som heter inre utlänningskontroller. Och inre utlänningskontroller, det är ju det att polisen aktivt söker upp personer som vistas här illegalt för att förmå dem att återvända. Och Moderaterna vill ju kraftigt utöka de här inre utlänningskontrollerna. Varför har ni landat i den slutsatsen?
Ja, men jag tror för det första är det så här när det gäller återvändandet då, som inte fungerar. Att, alltså det allra bästa det är ju att människor återvänder hem frivilligt. När vi ser det här då det tvångsvis återvändandet, det ligger då på 3-4 tusen per år eller någonting sånt där. Och det är ju, men det är alldeles för lite. Men det är svårt, tar tid och resurser. Så att det bästa är just om man övertygar människor att stanna inte kvar i Sverige, gå inte under jorden, du får ändå inte asyl. Bättre återvända hem. Det finns också ett stöd, ett återetableringsstöd eller återetableringsersättning som man kan få för att ja, men bygga upp sitt liv i sitt hemland igen. Och det är väldigt generöst som finns då. Poängen är bara att om det ska fungera, att människor gör det rätta, då måste det ju också bli en konsekvens om man fattar fel beslut och går under jorden. Och det är det som har brustit här. Jag tror att alla minns den här diskussionen vi hade för några år sedan om det som kallas för REVA, då, inre utlänningskontroll. Alltså där polisen helt enkelt besöker så kallade riskmiljöer. Då. Det kan vara oseriösa arbetsgivare eller olika platser helt enkelt där man har anledning då att tro att personer som saknar laglig rätt i landet vistas. Det där har legat nere. Jag menar, REVA beskrevs ju, tycker jag, väldigt felaktigt i debatten. Det blev ju anmält till JO och sådär. Beskrevs ju som att här har polisen på och liksom syr in första bästa person de ser ungefär. Och alla de där, mig vetligen, så avskrevs alla de där anmälningarna sen. Utan det där är ett viktigt, men det är också väldigt svårt arbete naturligtvis. Och nu när skuggsamhället har vuxit så mycket så behöver vi se mer, alltså fler inre utlänningskontroller. Och därför vill jag ge ett riktat uppdrag till polisen att göra det här.
Mm. Ja, du nämner ju REVA-debatten, och det var ju en väldigt, väldigt stor debatt för ett antal år sedan när man då genomförde många inre utlänningskontroller. Och då så tyckte ju många då att det fanns en stor risk för rasprofilering när man gjorde de här inre utlänningskontrollerna. Och det är också många forskare som hävdat idag då att det finns en risk att man då pekar ut personer på grund av etnicitet eller namn eller språk. Ser du en risk i att det kan leda till rasprofilering om man då kraftigt ska utöka antalet inre utlänningskontroller?
Det vi lärde oss då när REVA skedde förra gången, det var ju att när röken hade lagt sig så blev ju alla de här anmälningarna, de medvetligen avskrivna. Trots att alla hårda ord som var, inte minst här i riksdagen, där det talades om rasprofilering och det var rasism och allting sånt där, men det gick ju inte att... Det gick ju faktiskt inte att belägga, och det tycker jag att alla seriösa politiker har ett ansvar för hur man väljer att uttrycka sig. Min erfarenhet, jag har talat med många poliser, det är att det är hårt arbetande män och kvinnor som på bästa sätt försöker göra sitt jobb. Och de utför sitt arbete efter de beslut som vi fattar här i riksdagen. Så jag tyckte att det var faktiskt en låg punkt i den svenska debatten att misstänkliggöra, ja, närmast enskilda poliser på, tycker jag, väldigt... obegripligt och smått obehagligt sätt faktiskt. Sen är det klart att det är viktigt att polisen är noggrann här. Och det krävs ju då att man har, så att säga, någon form av grund för att kontrollera en persons identitet. Men jag ställer mig också frågan, hur ska man annars råda bot på det här skuggsamhället om polisen inte gör detta? Och där har jag fortfarande inte fått något svar.
Nej. Det kom ju en utredning förra hösten, en statlig offentlig utredning som hade tittat på de här frågorna som hade bland annat att göra med inre utlänningskontroller. Och ett förslag de hade, det var ju det att när polisen genomför inre utlänningskontroller och de då stöter på en person som säger att jag har ingen identitetshandling, att polisen då skulle ha rätt att genomsöka den efter någon typ av ID-kort eller någonting annat som kan styrka identiteten. Ska polisen vid en inre utlänningskontroll ha rätt att göra det? Att genomsöka en person för att se om den har en ID-handling när den säger att den inte har det?
Ja, vi tycker ju att överlag att polisen bör få fler verktyg av den här sorten just att kunna kontrollera en persons identitet på olika sätt. Då. Och det kan ju vara ett sånt exempel. Och det, alltså förklaringen till det är att vi har ett regelverk idag som ju inte är anpassat för den helt nya situation vi har. Det här är ju regler som i mångt och mycket har många år på nacken. Och när vi nu då har en situation där vi väldigt snart kan ha upp mot 90 000 människor som vistas illegalt i landet, då måste ju politiken ta höjd för det. Så att vi tycker att det är fullt rimligt att polisen får fler verktyg av den typen.
Mm. En annan sak som den här utredningen då pekade på, det var att det fanns lite skilda meningar inom polisen hur man ska hantera de här gränskontrollerna. Och en sån här sak som det rådde delade meningar om, det var när polisen genomför inre utlänningskontroller och om de då hittar en person som inte kan styrka vem de är och de misstänker då att det är en person som till exempel befinner sig illegalt här. Då menade vissa personer eller vissa poliser att man då måste kalla in den här personen till förhör för att sen då på ett förhör då kunna klarlägga identiteten. Medan andra poliser menade att man direkt kunde ta med personen till polisstationen för att kolla identiteten. Och den här utredningen vill ju då att om polisen träffar på en person som de tror är här illegalt, inte kan styrka identiteten, att de ska direkt kunna ta med den till polisstationen för att klarlägga den. Ska polisen ha verktygen att direkt ta med en person till polisstationen om de då misstänker att den är här illegalt?
Ja, det är någonting vi får titta på. Jag minns att det förslaget kom. Men alltså, jag menar, inriktningen från vår sida är klar och tydlig. Alltså, polisen bör ha fler verktyg än idag, förändrade verktyg för att kunna snabba på det här. Därför att, som jag sa, polisen, eller vi genomför idag, tror jag, ungefär 3000 sådana här återvändande som då är tvångsvisa per år. Och det är klart att när man lägger de siffrorna bredvid och att vi snart har 90 000 människor som vistas illegalt. Alltså vem som helst förstår att de där sakerna går inte ihop. Och då, om man ska kunna genomföra ett bättre återvändande, då är ju identitetsfrågan helt central. Att man vet vem det är man har framför sig. Var personen kommer ifrån etc. Annars så går det ju inte att se till att en person lämnar Sverige och återvänder hem.
Precis. Ett annat förslag i den här utredningen som ni också har lagt fram, det har att göra med att polisen ska ha rätt att fotografera och ta fingeravtryck på en utlänning som påträffas vid en inre utlänningskontroll om man bedömer att det är en person som är här illegalt. Och det fanns ju remissinstanser som var mycket positiva till det här, så fanns det remissinstanser som var negativa till det. Till exempel Advokatsamfundet tyckte att det var ett väldigt ingrepp i en människas integritet att då fotografera och ta fingeravtryck. Varför, vad skulle det finnas för fördelar med att ta fotografier och fingeravtryck på en person som påträffas i en sån här inre utlänningskontroll?
Ja, men det är ju återigen att man vet vem det är man har framför sig. Och som jag sa, vi har ett regelverk idag som ju har flera år på nacken som jag menar inte är rustat för den här helt nya situationen vi har. Och lite här får man ju välja väg. Alltså om man vill, antingen kan man ju bara kapitulera för skuggsamhället och säga att vi gör ingenting åt det här. Vi hoppas på det, vi blundar och hoppas på det bästa och att det kanske löser sig. Men det kommer inte att lösa sig, utan då kommer vi få se ännu fler människor som lever i den här typen av utsatthet som vi redan ser idag. Eller så bestämmer vi oss för att försöka göra någonting åt detta. Och det är klart att man ska ju vara human naturligtvis, och vi ska mycket noggrant pröva saker kring rättssäkerhet etc. Men när jag lägger ihop alla de verklighetsbilder jag möter, då är det för mig helt klart att polisen behöver fler och modernare verktyg än idag. Vi behöver bygga ut förvarsverksamheten. Vi behöver faktiskt ställa tuffare krav på den enskilde att göra det som är rätt, att följa svensk lagstiftning. Får du nej på din asylansökan, då ska man återvända hem. Det är inte valfritt. Och där har politiken svajat tidigare tycker jag, och det måste vi nu förändra.
Du nämnde det också om förvarsplatser. För att en asylsökande kan ju då bli tagen i förvar om det till exempel råder oklarhet om vem personen då är, att man inte gjort sin identitet sannolik, eller om man tror att det är en risk att personen kommer avvika då och kanske bli en del av det skuggsamhället som vi pratar om. Och det råder ju en väldigt stor brist på förvarsplatser idag i Sverige. Du och jag har tillsammans gjort studiebesök och pratat med polisen, och de tycker att det är en otroligt allvarlig situation. Kan du berätta lite om vilken bild poliserna ger dig av det här läget?
Ja, det är ju en ganska tröstlös bild i dagsläget. Vi har ju, om det är 350 tror jag, förvarsplatser idag. Och det är ju en siffra då som har varit i det närmaste konstant de senaste åren, trots, som jag då sa, att antalet personer som vistas i det här skuggsamhället har ju vuxit då markant på kort tid. Så. Och varför är förvarsplatserna viktiga? Jo, men det är ju då för att en person då som har avvikit, som riskerar avvika, som kanske säger att får jag ett nej, då tänker jag stanna kvar. Jag tänker inte resa hem. Då finns den möjligheten då att ta en person i förvar medan man faktiskt förbereder ett återvändande hem med biljetter och kontakt med ambassad etc. Idag har vi då en sits där det finns väldigt många människor som helt enkelt rör sig ute i samhället därför att platsen inte räcker till. Jag kommer ihåg att det var en rymning här från ett förvar i södra Sverige för några månader sedan. När jag talade med polisen då så sa de att ja, så här många lediga platser har vi aldrig haft förut. För det var några killar då som hade krossat en fönster ut och hoppat ut. Och så vill man ju inte att det ska vara. Så vi behöver helt enkelt fler platser. Regeringen nu har byggt ut det lite grann, eller planerar att bygga ut det. Och med den budget då som riksdagen antog här i december, så satsar ju då vi moderater och kristdemokrater ytterligare 100 miljoner kronor på att bygga ut förvarsplatserna. Och det, frågan är, kommer det vara tillräckligt? Det får vi se, men det är ett steg på vägen ändå. Tillsammans med den utbyggnad som redan ligger så kommer att vara betydelsefullt.
Som när du och jag gjorde besök då på en gräns eller på ett förvar som var utanför Göteborg, då berättade då gränspolisen att det fanns inte en enda ledig förvarsplats i hela Sverige. Vi gjorde det besöket tidigare i våras. Mm. Så att om de då skulle ta en person i förvar, då var de tvungna att släppa ut någon annan i förvaret.
Ja,
det... Kan det vara så allvarligt?
Ja, det är precis så allvarligt. Men det är helt, helt bisarrt faktiskt att det ska vara på det sättet. Och jag tror att polismyndigheten själva har äskat någonstans runt 800 platser och vi får väl se här. Vad vi gör nu då, det är att vi anslår ytterligare 100 miljoner kronor för att kunna möjliggöra detta. Och sen får vi se hur lång tid det tar att skaffa fram de här platserna. Men vi måste göra någonting, för det här är en viktig del i det här återvändandet. Att om du inte väljer att återvända hem frivilligt, att det då blir en konsekvens. Så vi har... Många människor idag som lever i Sverige helt öppet trots att man saknar laglig rätt och egentligen borde vara i ett förvar eller ännu bättre att vända hem. Mm.
En annan del av själva frågan kring förvar, om man då bortser från antalet förvarsplatser, det är ju då situationen på själva förvaren. De människor som är förvarstagna har ju ofta lider ofta av stor psykisk ohälsa, och det är ju en väldigt påfrestande situation. Samtidigt som ni till exempel har påpekat att det ofta råder en otillräcklig säkerhet i förvaren. Mm. Där det liksom kan smugglas in droger och även lite vassa föremål och liknande. Vad kan man göra åt det där?
Ja, det där är ett problem. Jag besökte här i valrörelsen förvaret i Gävle, och då fick man ju höra då att det smugglas in allt ifrån narkotika till olika typer av verktyg som kan användas. Dels för att ta sig ut, för att hota andra personer som vistas på förvaret. Och det här vill jag säga att det är också en säkerhetsfråga också för personalen. Att de ska kunna känna sig trygga och säkra i sin arbetsmiljö. Så vi har sagt att det där regelverket är ytterligare ett exempel på att vi har en uppsättning regler som inte är anpassade för den nya verklighet som vi möter. Det är rimligt att man då kan på ett helt annat sätt än idag visitera personer som till exempel kommer till förvaret för att besöka en person. Vi hade ju som ett exempel då Akilov som dömdes för terrorattacken här i Stockholm, som ju besökte faktiskt förvaret i Gävle och kunde göra det då innan, utan att man då kontrollerar vem personen är, till exempel om personen har med sig någonting etc. Och det där, alltså det är orimligt att det är på det sättet. Man brukar säga det att ett förvar inte ska vara ett fängelse, och det ska det väl inte vara, men det måste ju ändå finnas en viss grad av kontroll och säkerhet både för de som vistas där och de som faktiskt arbetar där.
Mm. Och en av dem som du pratar om, att det kan smugglas in droger, just att gränspolisen är ofta vittnat om att många är mycket i den här gruppen av ensamkommande män, så är det många som haft en stor problem med narkotikamissbruk. Finns det en risk att det narkotikamissbruket kan fortsätta inne på förvaren?
Ja, jag vågar inte uttala mig om hur vanligt förekommande det är. Jag har hört den typen av beskrivningar också, men det är ju, visst är det så. Det finns även beskrivet av anställda problem med prostitution inne på förvar. Så att det handlar inte bara om att bygga ut antalet platser. Jag menar också att det handlar om att få en bättre ordning på verksamheten där inne och se till att det finns en rimlig grad av just kontroll. Också att vi använder platserna mer effektivt än då. Vi vill ju att man ska vara så kort tid som möjligt på förvar innan man återvänder hem. Och det är klart att kan vi öka takten naturligtvis i återvändandet, då räcker ju varje säng till fler personer så att säga under ett års tid. Så det hade ju också varit fördelaktigt.
Om vi ska lämna då frågan om förvarsplatser och övergå till frågan om säkra länder. Ni har ju föreslagit att man ska ta fram en lista med säkra länder. Och det handlar ju framförallt om att asylsökande kommer från länder där man typiskt sett inte får bifall på sin asylansökan ska kunna få en snabbare handläggning. Men det får ju också till följd av att de personer som kommer från de här säkra länderna, de ska inte få bosätta sig var de vill, utan de ska få bo på Migrationsverkets boenden för då att man ska minska risken att de avviker. Och vilka länder kan man egentligen betrakta som då säkra länder?
Ja, tanken med det är ju helt enkelt att selektera då personer som kommer från länder och har asylskäl, och där man kanske måste pröva det, där det är osäkert och där det tar tid och är komplicerat, från personer då från andra länder där vi vet att man får inte asyl för att man har inte skyddsskäl helt enkelt. Och det finns ju, jag menar, om man tittar runt om i Europa, jag menar Serbien, Kosovo och den typen av länder då, där det brukar vara en diskussion om det, och det finns fler också. Men det är ju då för att man inte kommer från ett sånt land där 99,5% inte får asyl, då är det lite onödigt att det ska ta 9-10 månader innan man får ett beslut om att återvända hem. Och vi vet ju också från polisen hur det då vissa personer från vissa länder sätter det där i system, att man kommer till Sverige, man söker asyl och sen under asyltiden så är man då i landet och också begår en del brott. Det finns också sådana historier här. Så att då är det viktigt att man är på tårna och att man då helt enkelt selekterar på ett bättre sätt. Och det där är någonting som redan sker idag, och det har ju varit en diskussion om det i EU-kretsen också. Och där har ju vi moderater varit pådrivande för att Sverige ska ansluta sig till den linjen och just ha säkra länder. Sen måste man då pröva varje ansökan noggrant ändå. Naturligtvis, även från ett land som betraktas som säkert kan det finnas en och annan som har skyddsskäl. Men som regel ska det då vara så att man får ett snabbt beslut och kan lämna Sverige och återvända hem.
Jag tänker kring just frågan om säkra länder. Säkerhetssituationen i många länder kan ju variera ganska mycket. Som ett exempel kan man ju då säga att Migrationsverket i 2016 bedömde att Irak var ett land där förelåg en generell säkerhetsrisk. Det vill säga att bara att man har kommit från Irak skulle man som regel få uppehållstillstånd. Medan man i 2017 omvärderade den prognosen då man menade att det inte längre förelåg strider mellan IS och irakiska regeringsstyrkor och att man då skulle behöva individuella asylskäl för att få en uppehållstillstånd i Sverige. Skulle det inte bli en väldigt liten lista av säkra länder? För jag tänker att säkerhetsläget kan väl variera väldigt mycket från provins till provins och mellan år och sådär.
Jo, men så är det. Man kan väl säga så här, i detta ligger ju också att man hela tiden måste pröva det där naturligtvis, vara ett säkert land. Och precis som du säger, situationen förändras ju åt olika håll vill jag säga. Vi kan ju också se kanske motsvarande åt andra hållet, att ett land som ena året där det låter väpnat konflikt kan ju något år senare kan det lugna ner sig, och man inte då bedömer att människor har skyddsskäl. Men sen brukar vi från politikens sida ju vara lite försiktiga med att just gå in och peka och säga vilket land ska man få uppehållstillstånd från och vilket ska man inte få det. Av den anledningen att det är ju inte längre vi som fattar den typen av beslut, utan vi har ju ett rättssäkert system i Sverige där det är myndigheter och ytterst domstolar som fattar den här typen av beslut. Det är inte vi som sitter här i socialförsäkringsutskottet och liksom tittar på asylärenden och gör tumme upp eller tumme ner, utan det ska vara just ytterst domstolar, och det är av rättssäkerhetsskäl. Att vi ska inte ha en migrationspolitik där det är den person som ropar högst som får uppehållstillstånd, utan det ska vara den han eller hon som faktiskt har skyddsskäl. Mm. Det tycker jag är en ordning som är värd att bevara. Vi har ju testat en annan modell förut. Vi hade ju en utlänningsnämnden då fram till 2000-talet, och den fick ju kritik just för bristande rättssäkerhet.
Ja, precis som du säger så är det ju domstolarna som avgör om en person har asylskäl, och då utgår man från tillgänglig landinformation och liknande. Och tycker du att i den politiska debatten så finns det ju politiker som höjer rösten och tycker att man till exempel att personer från det ena landet ska ha som regel asylskäl och att man till något annat land måste stoppa utvisningar. Tycker du att politiker ska avhålla sig från den typen av uttalanden?
Ja, det tycker jag. Och jag är förvånad över hur många som i ena stunden talar om just rättssäkerhet och i andra stunden ändå ger sig ner på 90-gritty-nivå och har synpunkter på den personen ska ha det eller det landet där gäller det. Alltså man kan inte riktigt få både och, utan man får välja. Antingen har vi system där det är vi politiker som sitter och fattar den här typen av beslut, eller så ska det då fortsätta vara myndigheter och domstolar. Och för mig är svaret är självklart. Jag vill att det är den person som har skyddsskäl på riktigt som ska få uppehållstillstånd i Sverige. Inte den som ropar högst eller som är bäst på att göra sin sak hörd i tv, radio och tidningar. Och det enkla skälet att det vore inte rättssäkert. Och vi kan ta den här berömda gymnasielagen till exempel då. Det är ju ett avsteg från principen att det är skyddsskäl som ska gälla. Det är personer som har fått nej en gång Men där ändå blev så att politiken då gör en speciallösning för just den här gruppen av 9000 män primärt från Afghanistan. Och så att ja, men just ni ska få stanna. Och jag får ju frågan från kvinnor som också har kommit till Sverige, sökt asyl, fått nej, men som också uppfattar att ja, men jag då, mig ska ni utvisa, men jag tycker faktiskt att jag också har skyddsskäl. Varför ska inte jag få det som just den där andra gruppen får? Och då hamnar man ju, alltså politiken hamnar ju i en väldigt knivig situation, det menar jag. Så därför behöver vi ha förtroende för våra myndigheter och domstolar.
Du berörde ju frågan om utvisningar också. Jag tänker att vi kan gå rätt in på det. Moderaterna, du sa ju tidigare också att grunden för Moderaternas flyktingpolitik är ju naturligtvis att du ska återvända frivilligt. Att det är det mest optimala. Men i det läget där man måste genomföra utvisningar och kanske med tvång. Hur ska man göra det här? Varför vill ni utöka antalet utvisningar?
Jo, men som jag sa, det allra bästa och mest humana, det är ju att man övertygar människor direkt vid beslutstillfället att livet blir inte bättre för att du går under jorden, utan återvänd hem och vi kommer hjälpa dig med att boka resa och biljett och kanske till och med ett ekonomiskt stöd för att kunna ha en start i sitt hemland helt enkelt. Men om man inte gör det, då måste det bli en konsekvens då, och då är det ju det tvångsvisa återvändandet, alltså att man tar en person i förvar och återsänder hem naturligtvis. Men ja, varför ska man göra detta? Ja, därför att alternativet är ju att vi ser på passivt medan skuggsamhället växer. Det finns bara de två vägarna. Och jag tror att vi kommer att få se fler rop på så här, generella amnestier i Sverige. Och jag vill hålla emot det av den anledningen att då lämnar man ju den individuella asylprövningen. Det är den som har skyddsskäl som får uppehållstillstånd. Och det är faktiskt så här. Även om det låter annorlunda från en del, men för ett litet land som Sverige så är resurser begränsade. Och det gör såklart att vi får ju fundera på vilka människor vill vi hjälpa. Är det den som ropar högst som ska få vårt stöd och en plats i Sverige? Eller är det han och hon som verkligen flyr från krig och förtryck? Och för mig är svaret enkelt.
Alla länder är ju skyldiga att ta emot sina egna medborgare. Sverige har ju tecknat återvändande återtagande avtal med länder för att säkerställa att faktiskt man kan verkställa utvisningar. Och Moderaterna vill ju att man ska teckna fler återtagande avtal. Och ett sånt som har tecknats är ju det med Afghanistan. Mm. Har man gjort någon utvärdering av vad blir effekten av de här avtalen?
Jo, men det stämmer att vi vill ha fler återtagande avtal. Sen är det ju så att enligt folkrätten så är ju alla stater förbundna att ta emot sina egna medborgare, så att det ska egentligen inte behövas. Men det går ju väldigt mycket smidigare när den här typen av avtal faktiskt finns på plats. Den frågan ska nog egentligen ställas till mer Migrationsverket och Gränspolisen. Jag känner inte att jag har koll på det. Men jag vet ju att just när de här avtalen finns, som sagt, så går det enklare. Dock är det inte helt bekymmersfritt även då, vill jag säga. Och det finns ju ofta en medial bild av att det är svårt att sända tillbaka människor till vissa typer av länder. Och så kan det vara. Men jag vill också framhålla att det bygger ju på att just det är det tvångsvisa återvändandet. Alltså när en person gör det som är rätt, följer svensk lag, ordnar egna identitetshandlingar på ambassaden etc. Då går det faktiskt att återvända till de allra flesta länder. Så att när vi läser om att vissa länder säger stopp och det går inte att återvända dit, då är det just det tvångsvisa återvändandet ofta det handlar om. Inte det som vi primärt vill öka, nämligen det frivilliga.
Vi lämnar det och sen ska vi prata om en sak som har med skuggsamhället att göra. Och idag är det ju så att den som får avslag på sin asylansökan ska återvända. Men de som inte gör det går ju då oftast under jorden. Och de kan ju få en ny möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd efter 4 år. Är det en rimlig ordning?
Nej, det är det inte. Det är alldeles för kort tid. Och vi har ju sett många exempel på just personer som säger att jag chanser här att stanna kvar i Sverige 4 år, ganska kort tid. Och sen så slänger in en ny asylansökan. Men vi vet ju också att det är väldigt få av dem som faktiskt får uppehållstillstånd. Så det där är inte bra för någon faktiskt. Vi har sagt att preskriptionstiden bör ju bör byggas ut kraftigt helt enkelt. Det är orimligt att det ska vara så kort tid. Sen tror inte jag att det kommer lösa alla problem i sig, men det är, alltså, tillsammans med fler inre utlänningskontroller, fler förvarsplatser, mer och bättre information till en person som har fått nej, just så tror jag att det kan vara verkningsfullt.
Jag tänker också att det finns många som har vistats i Sverige illegalt under en väldigt, väldigt lång tid. Finns det inte risk att om man då skärper upp de här reglerna att det blir en inhumanitet i systemet, att människor kanske har varit här i 10-15 år måste utvisas? Då kanske man har förlorat helt sitt nätverk i det landet som man ska utvisas till.
Ja, det är klart att man alltid ska väga för- och nackdelar mot varandra här, men jag menar ju samtidigt att politiken, som jag sa, måste vara tydlig. Man måste kunna bestämma sig för en linje och sen liksom köra på den helt enkelt. Och man kan ju fundera på hur rimligt det skulle vara då att säga att ja, ett nej ska vara ett nej och du måste lämna landet. Men om du har varit här i 10 år, ja, då får du uppehållstillstånd. Ja, hur kommer människor resonera då? Ja, bara jag håller mig borta här i några år till så är det ju grönt ljusen. Och då kommer vi ha väldigt stora problem fram till dess. Det är ju viktigt att det alltid finns en mekanism i detta, för att säkerhetssituationen kan ju förändras i ett land. Man kanske inte har skyddsskäl ena året, men 3 år senare kan man ha det, så att man hela tiden kan lämna in nya ansökningar, eller åtminstone till en viss gräns. Men när jag jämför det svenska regelverket med många andra länder så måste man ju säga att det finns väldigt goda möjligheter i Sverige för att lämna in nya ansökningar, och det som ju kallas för verkställighetshinder, och vi ser ju hur det sker, ja, nästan när man till och med sitter på planet hem så att säga. Så att det, där tycker jag att det verkar finnas mycket fullgoda möjligheter för att kunna ta hänsyn till det.
Vi ska gå över och prata om det sista segmentet i den här podcasten, och det handlar om välfärdsförmåner för de som är här illegalt. Socialdemokratiskt styrda Malmö kommun är ett exempel på en kommun i Sverige som betalar ut försörjningsstöd till människor som vistas här illegalt, alltså personer som har fått avslag och egentligen ska lämna landet. Hur ser Moderaterna på det där?
Ja, vi tycker att det är problematiskt, vill jag säga. Återigen, därför att det sänder ut dubbla budskap. Alltså, fundera på rimligheten i att trots ett domstolsbeslut, gå under jorden, håll dig gömd, så får du pengar. Alltså, vi lastar ofta de enskilda människorna för att det här skuggsamhället växer. Men vi som politiker får kanske också fundera lite på vilka signaler sänder vi ut med den typen av lagstiftning som finns. Alltså, människor anpassar sig ju efter den. Det är inte konstigt än så. Nej, så vi vill strama upp det regelverket. Vi tycker inte att kommuner ska ge försörjningsstöd till personer som inte har laglig rätt att vara i landet. Sen kan det vara så att man behöver, ja, under en kortare tid medan man ordnar biljetter hem, den typen av saker, alltså man behöver hjälp och stöd, det är inte konstigt. Men just den här långa passiva bidragsförsörjningen, till och med bostäder etc., det menar vi, det cementerar snarare skuggsamhället än löser problemen.
De som brukar försvara den här ordningen är att man kan ha långvarigt ekonomiskt bistånd till personer som vistas här illegalt. De brukar ofta resonera i termer av att FNs deklaration om mänskliga rättigheter och att man har ett ansvar att ta hand om de som vistas i sin kommun. Kan du inte ha förståelse för det sättet att resonera också?
Jo, jag har förståelse för den typen av resonemang, men jag tror att det bidrar ju som sagt till att cementera problemen snarare än att lösa det. Så då skapar man ju strukturer som håller människor kvar i landet. Och vi har ju också den här frågan om sjukvård och skola till personer som inte har rätt att vara i landet. Och vi menar att i praktiken så innebär ju då skolgång för barn, alltså alla barn ska gå i skolan, där råder det ingen diskussion. Men man ska gå i det landet där man är medborgare eller där man hör hemma, inte ett land där man inte har rätt att vara. Och i praktiken så innebär ju det att barn används som ett sko, för att liksom med ett skohorn klämma in sig i, eller hålla sig kvar i landet på ett sätt som ju blir, jag tycker inte att det heller blir riktigt reko mot det enskilda barnet faktiskt, utan då är det bättre att så snabbt och effektivt som möjligt säkerställa ett återvändande hem, hjälpa till på så goda sätt det går, och att barn då går i skola i sitt hemland.
som du berättar om då när det gäller skola för barn som liksom så här illegalt eller papperslösa barn som då brukar kallas i debatten.
Ja, fast det är inte riktigt rätt heller skulle jag säga. Nej. Alltså det är ofta ett begrepp som används just papperslös. Men min erfarenhet är nog att väldigt många av de här personerna har papper. Det är bara det att de papperna inte räcker för att visa att man har skyddsskäl.
Mm.
Så att jag brukar inte använda det utan snarare säga då att människor som inte har rätt att vara i landet helt enkelt.
Men om du tittar på de barn och familjer som vistas här illegalt då. Innan 2013 så var det ju så att ja, det var ju upp till kommunerna då att bestämma om man skulle ha rätt att gå i skola eller inte. Och ni vill ju återgå till de reglerna.
Mm.
Varför har ni just landat i att det ska vara kommunerna som ska själva ha det ansvaret? Varför kan inte ni som nationell lagstiftare sätta ner foten i den frågan?
Jo, men det var ju den ordningen då som gällde innan den här överenskommelsen som skedde under alliansregeringens tid. Och då tyckte vi att det fanns en poäng i att liksom återgå till vad som gällde innan. Det här finns ju också frågan om ett kommunalt självstyre då att ta hänsyn till. Sen får man väl se lite vad som skulle bli följden av en sån lagstiftning. Skulle det bli att väldigt många kommuner ändå väljer att ge den här typen av välfärdstjänster och att det cementeras skuggsamhället, att det inte blir någon förändring helt enkelt. Ja, men då kanske man får resonera annorlunda. Men just nu så tyckte vi att det fanns det var rimligt att återgå till den linjen som gällde tidigare.
Stort tack för att du deltog i Medborgarens podcast, Johan Forssell.
Ja, men tack så själv. Tack så jättemycket.
Tack för att du lyssnar på Medborgaren, Moderaternas medlemstidning i podcastformat. Jag som gör programmet heter Erik Blom. Du får gärna höra av dig till mig med synpunkter, frågor eller tips på gäster. Du når mig lättast på erik.blom@moderaterna.se. Ansvarig utgivare är Anders Edholm.